Hejsan, Peter Ljungqvist heter jag, är kollega till Charlotte. Har jobbat i församlingsverksamhet kan man säga nästan hela mitt vuxna liv. Vad får man nu räkna som vuxen? Jag var som reseevangelist, ungdomsledare, ungdomspastor, pastor och föreståndare och numera på Bilda. Och kan man tycka, men då har du släppt pastor eller församlingsengagemanget? Nej, faktiskt inte. Utan det som jag gör i Bilda, det är ju att möta församlingar och se hur vi Bilda med våra resurser kan hjälpa till för att fördjupa, utveckla församlingens verksamhet. Så det är lite grann, jag kommer ifrån Västerås ursprungligen. Har båda föräldrarna uppvuxna på Gotland, så jag är lite halvgotlänning. Min mamma så kom som krigsbarn från Finland, kom till Gotland. Så att jag är halvfinne, halvgotlänning och helvästeråsare. Så det blir ganska mycket till slut där. Men liten bild av vem jag är då. Kan ingen finska, men däremot så kan jag lite gotländska. Så man kan dra till om det skulle behövas. Temat för den här predikan är inte domsöndagen. Alltså inte en domspredikan. Utan det handlar om nådens gåvor, de andliga nådegåvorna. Jag förstår på Charlotte att ni har närmat er de ämnena här under hösten. Så tänkte jag ge en liten inpass ifrån det. Men sen när jag satt här så tänkte jag att det här med dom och på något vis Gud vill göra upp alltså med världen någonstans och komma tillbaka och vill som visa vem han egentligen är fullt ut. Och så tänker jag på församlingen. Församlingens uppdrag, det är ju någonstans att vara Jesu kropp, att förmedla Guds välsignelser, att göra Guds rike tydligt. Och hur gör Gud det? Jo, genom sin kropp, genom Kristi kropp, genom oss vi som finns här. Det är så som Gud har valt att förmedla sig själv till världen. Och då tänker man på allting som hände. Vi bad om beskydd. Vi bad om olika saker. Och all det här terrorhotet som finns också. Det är många angelägna ämnen. Både på enskilda människor som vi vill be för. Och tänk om församlingen, Kristi kropp, kan komma i funktion med de olika gåvorna. Då finns det ju någon och några stycken som har gåvan att be för sjuka. Då finns det ju någon som har trons gåva som kan tala ut Guds ord och förändra omständigheter. Och så finns det någon som har förmågan, gåvan, att möta den lilla människan. Så därför så är det inte så långt bort ifrån det som vi lever och rör oss i. Både i det som har hänt i vår värld, men också det som är dagens tema. Söndagens tema då med domsöndagen. Så knyter det an på något sätt då till nådegåvorna. Nu ska du få tänka efter. Jag ska ställa en fråga till dig. Och så fort du kan svaret på den här frågan så ska du räcka upp handen. Och jag kommer inte att fråga dig. Utan det är bara som en signal på att så snabbt gick det för mig att svara på den här frågan. Är ni med? Och det är inga priser så att man vinner någonting om man blir först. Utan frågan är så här. Jag har ju redan svarat på min, så jag var ju först här egentligen, men det var för att jag visste om det innan. Var är du född? Ja, det gick ganska snabbt för de flesta att veta och kunna komma på var någonstans man är född. Hur gammal är du? Det gick också ganska bra. Vilken nådegåva har du? Ja, det var det några. En del blir lite tveksam. Den kan jag kanske inte ens svaret på. Och det är lite grann där som vi landar i predikan då. Alltså de nådgår, alltså de förmågor, talanger, redskap som Gud har gett till dig för att kunna tjäna andra människor. Och det där kan vi ibland vara lite osäkra på det här, men vad har Gud gett till mig? Och vi ska närma oss det lite om ett tag här också. Men vi ska läsa en bibeltext. Och inte den som är kommit på väggen här, utan vi tar en annan först. I första Korintierbrevet 12. Då finns det en text som en vers som en enkel vers som säger väldigt väldigt mycket om hur Gud har tänkt här med gåvor. 12 och vers 7. Hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. Den här lilla korta versen säger så oerhört mycket. Hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. Och så kommer det hos den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Så kommer en uppräkning på olika gåvor där. Och då är det i alla fall tre saker. Det ena är att en gåva, det är någonting som är given. Någonting som är givet av Gud. Inte någonting som vi kan förtjäna. Och säga att nu har jag klarat av det här provet. Nu får jag det här liksom. Min dotter, hon håller på att sälja jultidningar. Och så ju mer hon säljer, desto finare sådana här presenter kan hon få. Och ibland kan man tänka att är det så i Guds rike också? Ju bättre vi är, desto mer kan vi få. Nej. Utan det är gåvor som är givna. Inte för prestation, utan av nåd. Någonting som är givet av Gud. Hos var och en. Det är ganska enkelt. Det betyder alla. Uteslutande. Det är inte alla utom Peter. Alla utom någon. Utan det är alla. Var och en. Det betyder att du har minst en gåva som Gud har gett till dig. För att användas. Hur då? Jo, så att det blir till nytta. Alltså gåvorna är ju till nytta. Både för dig själv. För egen uppbyggelse, för att liksom känna att Gud finns med mig. Men framför allt för andra människor. Att gåvorna riktar sig utåt. Att betjäna andra människor, att beröra andra människor, att förmedla Guds rike till andra människor. Det är gåvornas funktion. Hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. Och nu kan vi titta på en bild här. Och ett exempel på gåvor som finns i Bibeln. Och det finns olika sådana här listor på gåvor. En har vi nämnt om lite grann, har bara nämnt en gåva där ifrån första Korintierbrevet 12. Det finns en annan uppräkning i Romarbrevet 12. Och så finns det lite här och där olika sådana här listor. De ser inte identiska ut. Och det här är exempel på nådgåvor. Och den här uppräkningen med lite omformuleringar, vad man kanske är van med. Så är det Willow Creek, den församlingen i USA, som listat det här. Och de är också medvetna om att man kan se lite olika på det här med gåvorna. Men här har de listat det som de tycker är nådgåvor. Läs igenom den där. Och så tänker du, men vilken av de där som klickar till lite? Men det där kanske är den gåva som jag har. Har ni hittat några stycken? Återigen ingen sån här redovisning. Utan bara en känsla av, kan det vara att jag är en herde? En som har ett hjärta för andra människor? Är jag en förebedare som inte gillar att synas, men som har ett ber för omständigheter, för människor och omständigheter? Är den evangeliserande typen som inte kan sitta och meditera, utan jag vill ut och möta människor och förklara och förmedla och hjälpa människor att komma till tro? Har jag evangelisationens gåva? Och så vidare. Här är lite spännande att det finns, de har listat gåvor från, om hantverk till exempel. Det är från Gamla testamentet när man byggde templet. Så var det, man utsåg människor med gåvan att ha hantverk. Att skapa, skapandets gåva. Det sammanhang som gåvorna finns i, det är ju församlingen. Det är där som gåvorna har sitt tydligaste uttryck. Och när Paulus beskriver och förklarar hur församlingen hänger ihop och hur de olika gåvorna klickar i med varandra, så har han ju kroppen som bild. Att vi tillsammans är Kristi kropp. Och det är en ganska bra bild, för det är ganska stor skillnad på mitt öra och mitt finger och min näsa och min mun. Det är ganska stor skillnad på de olika sakerna. Men de hänger ihop. De är en del av mig. Och utan det ena så skulle se lite konstigt ut. Nu är det ju så att vi människor är tyvärr sådana att vi jämför. När jag går till mataffären och ska välja äpplen. Ja, men då jämför jag och säger, men här var ett som var en liten fläck på, där var ett som var lite skadat, men här var det fint. Och så väljer jag ut de fina äpplen och stoppar dem in på, så tänker någon annan köpa de här dåliga äpplena. Alltså jag gör den värderingen. Återigen, mina barn, vem är längst i klassen? Ja, jag är nog bland de längsta, säger dottern nu, hon är 10 år. Vem kan springa fortast? Hur har din semester varit? Kan ju vara en fråga som är av intresse, men kan också vara lite jämförande. Ja, det var en ganska trevlig semester. Jag hade nog inte så bra semester som han eller hon. Och så vill man berätta liksom hur bra semestern var. Vilket banklån är bäst? Vilket mobilabonnemang ska man ha? Och så jämför man och graderar och försöker hitta det som är bäst. Den ena är bättre än den andra. Överför vi det här sättet att se på omständigheter och situationer i församlingen, så blir det förödande. Om vi jämför och värderar olika gåvor och också varandra. Ja, men den personen är jätteviktig i församlingen, men den där är inte så viktig. Den kan vi liksom ha lite grann på undantag. Den där gåvan är fantastiskt bra och så vidare. Och så jämför vi. Och det är i det sammanhanget som dagens text, vi har inte ens läst texten, det är en ganska lång text. Men det är en jättevärdefull text, en viktig text i det här med gåvorna. Och det är från första Korintherbrevet, upp en till. Så lång är den, har ni sett hela. Första Korintherbrevet 12, verserna 12 till och med 26. Och här handlar det väldigt mycket om att man värderar och väljer. Och vi läser tillsammans. Får vi hänga i här. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om öra säger, men jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, ja, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, så lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Jag vet inte hur ni har det med fantasin, men märker ni liksom det här lite ironiska i Paulus, det han skriver? Alltså tänk om allting var en enda kroppsdel. Får ni någon bild i huvudet nu? Ni ser på mig här. Tänk om det bara var en stort öra som stod här. Eller, det blir ju lite, liksom, lite märkligt. Men det är den bilden som man använder. Om allting var en sak, ja, men då blev det ingenting av någonting. Men här, i den här texten, så finns det liksom två risker med det som vi pratade om tidigare. Vårt behov, eller att vi ofta då jämför varandra och jämför oss med andra. Två felaktiga attityder som kan bli resultat. Det ena felaktiga attityden, det är att man säger, nej, men jag passar inte in. Jag behövs inte här. Jag är inte som de andra. Jag är inte lika duktig. Och så ställer man sig själv utanför sammanhanget. Kanske på grund av dålig självkänsla. Och det är så som en del kroppsdelar gör här. Jag har ingen hand, så jag hör inte till kroppen. Men den hör ju i alla fall till kroppen, den fattar ni. Men det är den första felaktiga attityden, att man kan ställa sig själv utanför. Den andra felaktiga attityden som också tas upp här, det är ju att vi ställer andra utanför. Att vi säger till dig, du passar inte in. Därför, för du är ingen fot. Vi behöver inte dig. Du är ju ingenting, så vi behöver inte dig. Du är för ung eller du är för gammal. Du har fel teologi eller du hör till fel släkt. Och så har vi olika anledningar som gör att vi ställer människor utanför och säger, du passar inte in här, vi klarar oss bra utan dig. Vem är störst i himmelriket? Den frågan fick Jesus. Och så, han får det vid några tillfällen. Och så säger han så här vid ett tillfälle. Men i världen så är det på det här sättet. Men hos er så är det annorlunda. Därför då är den som tjänar mest, den är den största i himmelriket. Alltså i Guds rike så finns det andra kriterier, annat sätt att se på varandra. Där vi inte gör den här jämförelsen som det så lätt blir. Men det är hos oss så ska det och bör det vara annorlunda. Tänk här om jag ska gå och hälsa. Sen så vägrar min hand att hälsa. Så kommer armbågen istället och ska försöka hälsa. Det blir ju lite märkligt, eller hur? Eller om foten helt plötsligt får för sig, nej, jag vill inte gå längre. Hur gör jag då? Men så säger knät, men jag kan ställa upp. Jag tar den rollen istället. Och så ska man försöka gå på en fot och ett knä. Det blir ju också lite märkligt. När kroppen någonstans hamnar i obalans, då blir det inte så smidigt längre. Va? Lite komiskt, men också tragiskt. Och är det så som vi i församlingen hanterar varandra? När vi gör på det här sättet, vi stöter bort andra eller vi stöter bort oss själva. Thomas Sjödin, han skrev i en krönika så här, att den som tar sin plats tar ingen annans. Tänk på det. Den som tar sin plats tar ingen annans. När vi lever i relation med varandra i församlingen och hittar vår gåva, det som Gud har gett till mig, mitt sätt att vara en tillgång, en välsignelse både för församlingen men också utanför församlingen, ja, men då stör inte, det blir inte på bekostnad av någon annan. Utan istället så förmerar det som andra också kan göra. Och så blir det en förstärkning istället. Den som tar sin plats tar ingen annans. Riksdagen, de beslutar ibland om nya lagar. Ibland på regeringens inrådan och ibland på oppositionens inrådan. Så det är riksdagen som beslutar. Och när då en ny lag träder i kraft, om det har funnits en annan lag som tidigare har behandlat de områdena, så när den nya lagen träder i kraft så ersätter den gamla lagen. Så den gamla lagen har ingen funktion mer än bara som ett lite trevligt historiskt dokument. Så därför så finns det inte parallella liksom regler samtidigt, utan den nya lagen ersätter den gamla. Den gamla gäller inte längre. Och det är ju det i församlingen. Det här som vi pratar om, vem är det som är störst? Den som är den andres tjänare. Så är det faktiskt så att det finns de gamla ordningarna som gäller för många sammanhang. De gäller inte i Kristi kropp. Därför att den lagen som gäller i Guds församling, den är en annan. Och den ersätter de gamla lagarna eller ordningarna. Här är inte jude eller grek. Här är inte man eller kvinna, här är inte slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Galaterbrevet 3:28. Det som var uppdelning på den tiden, judar och greker, hade ingenting med varandra att göra. Män och kvinnor var ganska åtskilda också, eller väldigt åtskilda. Slavar och fria hade helt olika social status. tydliga gränsdragningar, självklara gränsdragningar i det samhället. Men då säger Paulus, ja men så var det, men nu finns det någonting nytt. I Kristus så är vi alla ett. Här är inte fot eller knä, hand eller öra. Alla är vi ett, vi hör ihop. Här är inte gåvan att uttyda mot gåvan att göra det eller gåvan att göra det. Utan alla är vi ett, vi hänger ihop, vi hänger samman. Det är det som är den lag som gäller i Kristus. Alla är vi ett i Kristus. Nu måste jag använda den här portabla mikrofonen. I Bilda så var jag och Charlotte var med på samma kurs, en kurs i utepedagogik. Och då fick vi en uppgift som var riktigt utmanande. Vi var inte i samma grupp, men vi var tre stycken i varje grupp. En fick ingenting se, hade bindel för ögonen. En fick ingenting säga. Och en skulle förmedla. Och den som inte fick säga någonting, det var den som visste vilken uppgift som man skulle göra. Och den som inte fick se någonting, det var den som skulle utföra uppgiften. Kan ni förstå problematiken här? Och jag fick den rollen att jag skulle vara den som fick läsa på vad vi skulle göra, våran grupp, vad vi skulle göra för någonting. Och jag fick inte säga någonting. Jag var tvungen att förmedla det på ett annat sätt. Kan bara kort säga vad våran uppgift var då. Den här som inte kunde se någonting, hon skulle först leta på ett ganska stort område, leta efter en gummianka. Sen skulle hon ta den gummiankan, ställa sig i en rund cirkel, en rockring, och så skulle hon kasta den gummiankan ungefär 2,5 meter bort till en annan rundring. När hon träffade i den där andra runda ringen, då hade vi klarat av våran uppgift. Ganska enkel om man kan se. Ganska enkelt att förklara om man får prata. Men här var det då att jag med olika gester, och den här då som skulle utföra saken, hon stod här borta någonstans. Och jag då som såg allting och skulle förmedla, jag var här borta. Och här mitt emellan så var den här förmedlaren som inte fick se vad den här andra gjorde. Hon fick alltså inte se vad den utföraren, den blinde, vad den skulle göra. Fick bara säga ja. Nu tror jag att du ska, och jag då fick inte säga någonting, liksom. Och det blir som, ja, du ska göra en glasstrut, nej. Men efter ungefär en knapp timme så hade vi klarat av våran uppgift. Efter många om och men. Och efter ett tag så kände jag, men det här går inte. Jag kände mig nästan att du gav upp. Och hon då som fick prata, ja, nu har vi nästan färdigt. Kom igen. Uppmuntra där och gav ny inspiration så att jag fortsatte. Och sen när vi var färdiga med den här uppgiften, när gummiankan landade rätt, det missade ett par gånger innan då, för då förstod vi alla vad vi skulle göra. Men när vi fick den här gummiankan att hamna innanför den här rockringen, bara, ja! Yes, vi klarade det! Eufori, riktig lycka. Och varför säger jag det här då? Vi blev oerhört glada när vi lyckades få en gummianka från ett ställe till ett annat. Tänk vilken glädje det kan bli om församlingen lyckas med olikheter, förmedla någonting ifrån Gud så att människor växer och blir berikade och känner, wow, mitt liv är i Guds hand. Det är ju faktiskt mycket bättre än att en gummianka hamnar på rätt ställe, eller hur? Men det är det som är församlingens uppdrag. Och när nu kan jag ta den andra mikrofonen igen. I våran den här lilla processen, vi tre, när jag tänker på den så känner jag så här att det var ju några saker som man kan lära sig av det som faktiskt kan funka i alla sammanhang. Och det ena var att vi var tvungna att ha en väldigt tydlig kommunikation. Vi var tvungna att vara väldigt koncentrerade och fokuserade, närvarande i det som skedde här och nu. Vi var tvungna att ha utrustning med ganska eller väldigt stort tålamod och en stor uthållighet. Och sen, vad bra det var när någon uppmuntrade, när de här gåvorna förut, uppmuntrans gåva. Alltså, kom igen nu, vi klarar detta. Ja, då fick vi lite ny energi så klarar vi det. Tänk på de här reglerna i alla relationer. Både dina vardagsrelationer, jobbrelationer, relationer i församlingen. Det är ganska goda regler. Tydlig kommunikation. Var närvarande, fokuserad. Ha tålamod när det inte blir så som man har tänkt sig. Var uthållig, ge inte upp och uppmuntra varandra. Ja, men då finns det ju liv i det här, även när vi tjänar med våra gåvor. Ja, det blir inte perfekt alla gånger, men det blir bra, eller hur? Och så, när vi har läst det här med i första Korintherbrevet 12, som handlar väldigt mycket om andens gåvor. Och så i första Korintherbrevet 14 så finns det också väldigt mycket om andens gåvor. Men däremellan så finns det ett ganska spännande kapitel, första Korintherbrevet 13. Det läses ofta i bröllopssammanhang. Det är fint, men det är helt malplacerat egentligen utifrån var någonstans det finns i Bibeln. Det är kärlekens lov. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Alla de här formuleringarna som vi kanske har hört vid bröllop. Jättebra i relation mellan man och kvinna. Men i sitt sammanhang så finns det mellan två stora block om hur församlingen ska leva i harmoni med varandra och tjäna sin närområde med de gåvor som Gud har gett. Det är sammanhanget. Och någonstans med Paulus anar att det kan bli lite gnissel när vi använder de olika gåvorna. Eller när vi vill någonting. Det kan bli lite jobbigt. Och därför är det så viktigt att kärleken är det som på något vis håller ihop allting. Och tänka på det han då, har exempel från min bakgrund då, som är i församlingar, som inte alls har med er församling att göra givetvis. Han som alltid ska prata på församlingsmöten. Men tänk på det med kärlek. Hon som alltid gnäller på ungdomar att man inte städar efter sig. Ja, men tänk på den människan med kärlek. Ungdomarna som bara slarrar omkring och sådär och aldrig ställer i ordning efter sig. Men tänk på ungdomarna med kärlek. Så är det någonstans inbyggt att det kommer att bli lite gnissel. Allt levande har också baksidor där det liksom inte är perfekt alla gånger. Och så är det någonstans att församlingen, det är ju en gemenskap av olikheter. Det finns en mångfald, men allting hålls ihop då i kärlek. Och församlingen har ett högre syfte än att bara vara en trevlig gemenskap. Utan församlingen har som syfte att bygga Guds rike, att vara Jesu kropp här på den här jorden. Det är det som är syftet. Det är inte bara att vi ska ha trevligt, utan det har ett större syfte. Både för oss som finns här, men också rikta oss utåt. Och då får vi tjäna varandra med de gåvor som Gud har gett till oss. Han låter, ifrån Efesierbrevet 4:16, Kristus, han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop. Genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det är en vacker bild som Paulus målar upp om Guds församling. Och det är en bild som finns också här i den lokala församlingen här i Korskyrkan i Mölndal. Det finns i andra församlingar, men det finns mer att växa in i det som Gud vill med våra liv. Men bilden, målet är fantastiskt. Det är en vacker bild. Och församlingen är vacker på sitt sätt. Sök din gåva, tjäna med din gåva och ge inte upp, var uthållig och uppmuntra varandra. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för alla goda gåvor som du har gett till oss som individer. Tack för de talanger, de gåvor, de nådegåvor, allting som vi har i oss. Herre, hjälp oss att våga tro att det är någonting som är av dig givet, anförtrott för att kunna tjäna andra människor. Hjälp oss att våga använda dem, våga utmana oss själva att ta steg. Tack för din församling, för din kropp som finns här i Korskyrkan i Mölndal. Tack att du ska hjälpa dem att vara din kropp, sprida ditt rike här på den här platsen. Tack för den fantastiska arsenal av gård som du har satsat just här på den här platsen. Att den är unik just för den här församlingen. Tack att vi får överlämna oss nu i dina händer och be att du ska röra vid oss och välsigna oss och ge oss kraft framåt.